Välkommen! Du lyssnar på en splitterny podd som heter My och Anka i Panka om vi fortsätter leva som vi gör.
I den här podden så börjar vi nu ett projekt där vi ska lära oss ta lite bättre beslut när det gäller våra pengar.
Den här podden är för dig som är varken finanshaj, hankeit eller annat proffs, utan den är för alla oss som känner oss som nybörjare när det kommer till pengar.
Och i det här första avsnittet så ska vi prata om hur mycket pengar man egentligen borde ha. Hur ser vår situation ut och hur mycket borde man ha på sitt sparkonto?
Anka, jag känner mig lite rädd för att börja den här podden.
Då är vi två, tror jag.
På riktigt?
Jag kan säga.
Mm-hmm. Jag vet inte varför du är rädd, men jag känner åtminstone att genast när man ska snacka pengar så blir det lite skrämmande. För det känns ju som att ingen pratar om pengar.
Nej, och pengar känns svårt. Jag tycker ofta när man läser om pengar, det är mycket svåra ord. Det är konstiga termer som man inte förstår. Och det känns som att allt bara flyger över ens huvud.
Jag känner kanske att jag är mer rädd för att jag kommer att provocera någon.
På vilket sätt?
Jag är rädd för att jag kommer att låta så här överdrivet omedveten om mitt privilegium, dryg och ignorant och slösaktig och dum när det kommer till hur jag hanterar mina pengar.
Ja, för det är vi ju. Tyvärr. Och det är ju därför vi vill göra det här, för vi vill ju inte vara så slösaktiga, ignoranta, utan vi vill ju ta kontroll. Men tyvärr så kanske vi båda två är det på ett eller annat sätt just nu.
Och jag tror att jag har en känsla att det finns många andra som vi.
Jag har också pratat med kompisar som säger precis det här. Så jag borde verkligen börja fondspara nu eller någonting, men liksom, det är så tungt, jag orkar inte. Jag vet inte vad jag ska, liksom, ja, precis, var man ska börja.
Jag är själv i den situationen att jag skulle ha alla möjligheter. Alltså jag bor ensam, jag har en hund som sambo och jag bor i centrala Helsingfors på hyra. Så jag är ju en väldigt flexibel ekonomi i den bemärkelsen.
Lite annorlunda med min situation då. För jag bor i ett hus med min sambo och vårt barn. Och jag och min sambo äger det här huset tillsammans och vi äger också en bil tillsammans. Så vi har ganska mycket så här egendom. Så har jag ju också, jag har ju en del, vi har inte delad ekonomi dock, det har vi inte. Det skulle jag inte vilja ha, aldrig.
Varför inte?
Nej, jag känner liksom att det här är mina pengar. Jag vill göra vad jag vill med dem. Liksom.
Oj, vad roligt.
Ja, eller hur? Folk brukar bli lite som förvånade. Men jag kanske kom hemifrån, min mamma och pappa har också alltid haft skild ekonomi, skilda bankkonton. Och liksom typ att, vet du, mamma betalar maten och pappa betalar elräkningen. Ungefär liksom någon sorts sån uppdelning.
Har ni också namnlappar i kylskottet, vem som mjölker vems?
Nej, det har vi inte. Men alltså, det funkar.
Du får inte se på den här tvn, det är jag som har betalat för den.
Vi är väldigt sådär fria, alltså jag och min sambo med. Vi håller som inte koll. Jag vet att det kan ju säkert lätt bli så när man har delat ekonomi. Att liksom, nu har jag handlat 3 gånger i rad, så nu måste du också handla 3 gånger i rad. Mm. Och visst, det blir ju rättvist på det sättet, men vi är kanske ändå lite mer så här. Det kan vara lite fritt, men om du då handlar då så jag tankar den här gången. Vet du, lite så här att man på något sätt har lite i bakhuvud att det går ungefär jämnt ut. Visst går det ju inte alltid det, men alltså det funkar för oss, tycker jag. För just det där att om vi skulle slå ihop våra pengar så skulle jag ju måste som varje gång jag vill jag köpa, vet du, jag vet inte, nya hörlurar till min telefon så måste jag fråga. Får jag köpa det här för 19,90?
Men det är ju många som sysslar med sån här hybridmodell nu för tiden. Att man har ett delat konto för vissa utgifter och så har man privata konton för kläder eller det där privata.
Ja, men det är ju faktiskt jättebra. Och det har jag funderat på, att det skulle vara jättebra att ha ett matkonto som båda två har ett kort till. Då ska man lägga in någon viss summa varje morgon, båda två lägger in till den matkonto. Men då, igen, då måste man ha ett till bankkort. Sådär. Det känns lite jobbigt. Ska jag gå omkring med 3 bankkort då plötsligt i min plånbok?
3?
Så jag har ju vissa kort, vissa elektronkort. Det är 2.
Okej, okay, ja. Sant. Ja. Jag inser nu här när jag lyssnar på dig också att jag tror att en orsak varför jag inte har skärpt mig ekonomiskt och varför jag känner mig vilsen i det här är ju också att jag inte har någon att bolla med. I och med att ingen pratar om pengar så är ju jag är ju det enda bollplanken, den enda jag har att jämföra med. Ska jag göra en bo tillsammans med någon så skulle det ju vara sådär att där skulle det finnas en referensram att vad är mycket, vad är lite. Och vi skulle måste diskutera tillsammans ändå när det kommer till de gemensamma utgifterna. Att hur mycket är vi redo att sätta på någonting? Det finns ju risken att jag ska antingen kunna vara ultrasparsam på egen hand. Eller sen då lite mera jolla som jag kanske kört med som inställning.
Ja. Nej, men det är nog jättebra att diskutera. Nu brukar vi alltid, om det är någon så här större inköp, såklart fundera och jämföra. Jag har ju tur, för att jag är ju mer som så här, jag bara köper. Vet du, jag vill att det ska gå snabbt. Typ behöver jag en ny dammsugare så går jag in till första bästa affär och så tar jag något billigt och så går
Nej.
Jag ut. Men medan min sambo är så han sitter en vecka och läser recensioner.
Ja.
Och så kommer han så här, nu har jag hittat Anka, den bästa dammsugaren.
Men så just så där ska man göra.
Nej, men jag orkar inte.
Men tänk om du sen köper någonting shit och sen...
Ja, det händer hela tiden.
Oj nej, ja. Bra att du har din sambo.
Ja, eller hur? Så får han ju liksom... Det är jättesåhär könsstereotypiskt också. Att han sitter och kollar upp så här, vet du, teknisk fakta och jag bara, whatever. Men så får det vara.
Så får det vara. Du får nu vara den här kvotstereotypa kvinnan. Jag är sen då den här alternativa. Jag är den som kollar upp all teknik och jämför i månader. Jag får ju som beslutsångest att det tar jättelänge för mig att investera någonting som är nytt.
Ja.
Förutom ett dumt spontanköp jag gjorde under pandemin när jag blev så trött på att städa. Eller jag blev trött på att moppa. Jag hade en skitmopp. Och sen när jag började research, då var den bästa moppen. Jo, jo.
Okay. Mm.
För jag tänkte att om det här är något... Jag är hela tiden hemma. Jag vill att det ska vara rent och fint. Så då använder jag ganska ofta den här moppen. Så då måste det vara en bra mopp.
Ja.
För att jag ska orka använda den.
Okay.
Men sen när jag började ta reda på information så insåg jag att det finns ingen mopprecension någonstans. Utan det som jag hittade var däremot en sån golvtvätt. Som jag nu senare har insett, jag tror att det bara är sån professionella städerskor som har sånt, för det tar ju helt sjukt mycket utrymme i hemmet. Så jag har en elektronisk mopp.
Okej. Och hur stor lägenhet har du?
40 kvadrat.
Okej, men det är ju ändå ganska stort.
Ja, men det är ju inte så många kvadratmeter jag kan lämna moppen på, för att soffan är ju redan i vägen och vässan ryms den inte in i.
Men känns det som en bra investering?
Det är inte min bästa investering, det kan jag erkänna. Så det här med att ta reda på för mycket kan ju ibland också skita sig som det gjorde. Okej, Anka. Vad är en bra ekonomi? Vad är en bra ekonomi för dig? Vart vill du komma?
Jag vill investera. Det är liksom mitt huvudmål. Att bara våga investera lite pengar. För det, dels för att alla gör det, så jag tänker att ja, men då måste man väl göra det också. Men jag tänker att det är en långsiktig plan helt enkelt. Att man liksom planerar lite för framtiden. Och sen vill jag också fortsätta spara pengar för att jag vill renovera mitt hus. Alltså vi bor i ett ganska skruttigt hus. Så ska vi sälja nu, så ska vi säkert gå back för att... Vi har gjort lite så ytrenoveringar, men det är stora så här, vet du, badrum, fasadrenovering. Det är sådana dyra, jobbiga renoveringar som är kvar som det behövs mycket pengar till. Och jag skulle inte vilja ta ett lån för att renovera. För det känns inte smart. Jag är lite rädd för lån överhuvudtaget. Så jag skulle vilja spara typ 30 000 åtminstone till en husrenovering.
Är det 30 000 eller är det då att räkna att du betalar halva, att din sambo då måste stå för lika mycket? Eller är 30 000 det som skulle täcka hela renoveringen?
Nej, 30 000 skulle täcka kanske fasaden. Men då måste vi ändå ha ett badrum till som kanske går på en, vad ska jag tippa, 18 000. Så vi behöver kanske, ja vi behöver lite mer nu.
Så, det är nog stora summor.
Det är stora summor. Och jag tror inte heller att vi skulle få kanske tillbaka det när vi skulle sälja. Men det är också livskvalitet. Det håller på att falla isär det här huset. Det känns lite... Tryggare också att bo i ett hus där man inte liksom väntar sig att när blir det vattenskada? Får jag asbest i lungorna av de här väggpanelerna? Och så vidare.
Alltså nu låter det ju som att du på riktigt bor i någon ruckel. Jag har ju varit hos dig, jag har inte känt sådär.
Nej, inte det är ju ett ruckel. Men det finns saker att fixa liksom.
Jag har sen å andra sidan den situationen att jag skulle vilja ha en större buffert. Att jag skulle veta att om det skulle sluta komma pengar in så skulle jag inte vara barskrapad, vet du, på en månad. Jag skulle kanske vilja ha en buffert på ungefär 3 månadslöner. Nej, nu blir det mera. 4-5 kanske.
Oj, det är mycket.
Det skulle vara ett bra mål, åtminstone. Och sen, för just nu har jag lite ångest över det att när jag går in på nätbanken och ser jag har 5 000 i studielån och så har jag lite investerat och sen har jag ungefär i buffert cirka en månadslön. jag skulle vilja ha makten att egentligen kunna betala tillbaka lånet imorgon, om jag så skulle vilja.
Precis, ja. Men är det konsumtion som gör att du inte då kan lägga in pengar, så mycket pengar som du vill till den här bufferten?
Ja.
Ja.
Jag lägger varje månad så sätter jag in på sparkonto som är då min buffert, och sen sätter jag också pengar in på sån här fondkonton.
Mm.
Mm, så där finns ju liksom, det är ju inte likvida pengar. Alltså det är inte pengar jag kan ta ut idag om jag sen mitt i allt skulle behöva göra något större uppköp. Så det är mera långtidssparning. Men sen den här bufferten som är just att om någonting skulle skita sig, så vet jag inte riktigt hur jag skulle få ihop det. Jag har alltid haft den mentaliteten att allt ordnar sig. Och det hade jag alltid gjort. Men det finns ju ändå en osäkerhet där. Att jag kanske bara har haft tur hittills.
Ja.
Hur stor buffert har du, Anka?
Jag tror jag har ungefär 4 månadslöner.
4 månadslöner har du som buffert? Jävlar! Men okej, okay, men du har ingenting sen placerat?
Nej.
Av de pengarna?
This is my money. That's all you get.
Okej, okay, men då har du ju det ganska bra ställt. I och för sig,
jo, men de kanske är ju bara där.
Mm.
De växer ju inte.
Mm.
Oh. Att jag skulle vilja att det skulle hända någonting med de här pengarna. Så vi har liksom, vi är lite så här våra motpoler, kan man säga.
Hör du, finns det någon rekommendationer att hur en vuxen ekonomi ser ut? Att det här var ju helt nu kastar jag ju ut det här med att ha en större buffert. Jag skulle vilja ha en sån där 4-5 månaders månadslöns buffert ungefär.
Mm.
Och du ville ha 30 000 eller 50 000 för renovering.
Jag har försökt ta reda på det här. Jag har också pratat med en ekonomirådgivare faktiskt. Gunilla Holmberg heter hon på Folkhälsan på Åland. Det verkar finnas lite olika råd. Jag har hittat liksom typ tre olika råd kan man säga.
Okay.
Jag läste på min banks sidor att man borde ha både en akut och en trygghetsbuffert. Mm-hmm. En akut buffert på 1 000-3 000 euro, typ om något sönder. Och en trygghetsbuffert på 2-3 månadslöner. Om du kanske förlorar ditt jobb eller någonting. Eller om du är en barnfamilj så borde du ha en liksom, sån här trygghetsbuffert på 4-5 månadslöner. Huh, det är mycket pengar. Men det här var ju då, det här var en bank. Sen en annan bank så säger minst 2 månadslöner. Eller en summa som motsvarar det du behöver för att leva i 3 månader. Så det var lite mindre. Och sen har vi Gunilla. Kära Gunilla som säger att ja, det talas ju om 1-2 månadslöner. Men alla klarar inte. Så 500 euro är bättre än ingenting. Och
yes!
Där känner man ju lite sådär, oh, tack Gunilla.
Tack Gunilla.
för det är inte som sådär, det ska inte vara omöjligt. Liksom du ska ta det du har och liksom göra det bästa av det. Eller liksom använd det du kan så att säga.
Oj, alltså såklart, alltid, fast det handlar om 5 euro som du har extra någonstans, så är det ju bättre än 0.
Mm.
Men jag gillar det här med Gunillas råd för att det är ju den här tröskeln kanske inte blir så hög.
Mm.
Att fast du då skulle vara en låginkomsttagare så kan du sätta 10 euro i månaden. Och om det är pengar du inte rör så är det inte omöjligt att komma upp till 500 ändå under en begränsad tid. Jag tänker på något sätt det där med bankernas råd så blir jag lite så här cynisk och tänker att har det bara att göra med att de vill såklart att vi har en massa pengar på konto. För
precis,
att det stöder ju deras business. För att de där pengarna är ju sånt som de sen lånar ut till andra. De finns ju inte realtid där på våra konton.
Precis. Ja, det är ju som man tänker. Så jag litar på Gunilla i det här fallet. Och en grej hon sa var bra när jag frågade liksom, att hur mycket ska man spara varje månad då? Typ kan man säga någon procent. Eller hon brukade vara, man brukar oftast prata om så här 10%. Men hon sa att du ska spara så mycket att du inte måste gå och nalla av de där sparpengarna sen i slutet av månaden.
Nalla alltså stjäla.
Ja, precis. Att du går som sådär att ja, okay, du lägger in 100 euro i början av varje månad. Men så sen i slutet så tar du alltid bort 50 för att vet du behöver det till någonting.
För, det tycker hon inte man ska göra.
Nej, för att sparar du för mycket så kanske du också lurar dig själv. Liksom sådär att, ah, si, jag sparar så här mycket.
Mm.
Men egentligen så sparar du bara hälften av det, för du går alltid och tar av det sen. Så du ska inte spara heller mer än du kan.
Men jag håller inte med Gunilla här.
Okej. Okay. Shit på dig då. Inte Gunilla alltså, du.
Men jag tänker så här att hellre är jag överoptimistisk och sätter fast halva min lön in på sparkonto. Och sen finns det ju ändå en möjlighet att jag klarar av att leva så sparsamt att jag på riktigt håller de där sparpengarna där.
Mm.
Om jag fast sen tar ännu hälften tillbaka så har jag ändå kanske sparat mer än om jag skulle ha satt ett för lågt mål, vet du. Sen vet jag ju många gör också helt tvärtom att de i slutet av månaden dagen före lön så sätter de allt som har blivit över in på sparkonto. För precis, att garantera. Ja. Men att där tror jag att jag är mera den personen som konsumerar så länge det finns. Så ja, jag förhåller mig lite mer kritiskt i det här rådet.
Jag tycker det är ett ganska bra råd då igen, faktiskt. För,
den där, alltså, hon har absolut en poäng i att man ska inte lura sig själv. Men så länge du följer upp det, så då vet du ju ändå verkligheten.
Okej, sen om du verkligen har koll och du vet att oj, nu tog
jag... Ja, det ser ju inte att jag har.
Helt så är det okej.
Men jag menar bara som på något sätt... att det där är kanske någonting man måste justera enligt personlighetstyp också, vad man tror att man vinner på. För att om jag sätter ett överdrivet realistiskt mål, kanske jag bara skulle spara 10 euro i månaden. Och medan jag kanske borde ändå, det måste finnas någon ambition i sparande, menar jag.
Ja, men det är ju klart, det beror på helt hur du är funtad på det sättet. För mig är det nog också bättre att jag, så har jag gjort det i alla fall förr, att alltid när jag har fått lön så har jag satt samma summa varje månad, har jag satt åt sidan, och det har funkat för mig. Det liksom, jag skulle inte klara av det där att alltid i slutet liksom, att du alltid lägger lite överskottet så att säga, det du inte har använt så lägger du på ett sparkonto varje månad. Det som liksom för oregelbundet för mig, det skulle inte gå.
Och jag glömmer lätt det, och sen är det så där att jag kommer på det den dagen jag får lön, och då är det mycket svårare att spåra hur mycket som var kvar igår, för att när jag använder då bankkonto på regelbundet basis så finns det ju vissa täckningsreservationer. Så det är jättesvårt att räkna ut att vad hade jag exakt när vissa utgifter går bort från konto senare än man har handlat, vet du.
Ja.
Men jag kör med den modellen att jag sätter en fast summa alltid till mina investeringar. Och sen i slutet av månaden försöker jag sätta överskottet in på bufferten.
Just det, okej.
Men att det har ju helt tydligt inte varit en bra plan, för att min buffert är ju det som jag vill förbättra.
Men jag måste säga att på tal om buffert så verkar vi finländare vara ganska duktiga på det. För jag hittade en jätteintressant undersökning som hade massa bra fakta. Alltså det heter betalningsindikatorn, låter jättesexigt, eller hur? Det är gjort av något inkassoföretag, det är från Sverige, men i år har de som undersökt alla nordiska länder. Och det handlar om då hur pandemin påverkar ekonomin. Och där frågar man en massa frågor, bland annat då hur stor buffert man har. Och där sa jag att strax över hälften av finländarna sa att de har 1 000 euro eller mer i sin buffert. Resten hade liksom mindre än det, 10% hade ingen buffert alls.
Snyggt!
Vi är ganska duktiga, skulle jag säga, på det här med buffert.
Men det där är ganska svårt, för 1 000 euro är ju för någon otroligt mycket pengar. Medan för någon med en kanske dyrare livsstil, eller vet du, bostadskostnader som redan är 1 000 euro kanske, så är det inte så mycket pengar.
Nej, 1 000 euro eller mer. Men jag skulle haft lite fler alternativ där, gärna nog i den där undersökningen.
Jag har faktiskt frågat mina vänner inför det här och bett dem skicka röstmeddelande till oss och berätta hur de tänker kring buffert. Och jag måste ju säga att här så blev jag ju lite snopen, bara för min egen del. Att när jag kanske var lite stolt över att jag ändå har en månadslön. Och var nästan förväntade mig, jag hoppades på att någon kommer att säga, nej men vet du vad, det är inte så viktigt att inte ha jag buffert. Så alla överträffar ju mig när det kom till dem jag frågade.
Jag har flera sparkonton. Vi har gemensam ekonomi med min man. Så där sparar vi både för rainy days eller att bilen går sönder eller liknande grejer. Där finns inte en hel månadslön, men där finns ett par hundra lappar i alla fall. Och den kommer att växa mer med tiden. Sen har jag ett privat sparkonto som jag har sparat för bostadsspar och annat liknande, och den är ganska stor, och där kan man såklart, den kan man såklart också använda om någonting skulle råka hända, om man skulle råka bli arbetslös. Och sen har jag ganska många sådana här små random sparkonton som är fast i fonder eller liknande, som bara är så här små och gulliga. Och just det, jag har använt upp mina sparkonton flera gånger. Det är därför jag vet att de är jätteviktiga att ha. Jag är själv frilansare, så det kommer alltid behov av sparkonto. Antingen måste köpa ny teknik eller du kanske är arbetslös en kort tid eller en lång tid. Det kommer upp andra behov i livet som är dyra. Dit går sparkonto.
Så det här var ju ganska avancerat med liksom en massa olika sparkonton. Redan att hon hade alltså två skilda som var bara i princip buffertkonton / bostadssparande.
Jag fick lite ångest faktiskt. Så jag hade det sparkonto och det där och jag har fonder. Jag bara, jag har ingenting.
Jag vet inte, jag tycker att här var en jätteviktig poäng bara det här att hon då jobbar som frilansare. Det här är min kompis Lotta. Så just hur det säkert också påverkar hur man förhåller sig till ekonomi. För att du som frilansare så vet du ju att det är mycket mer osäkert. Jag tror att jag också har vaggats in i en sån trygghet för att när jag har ett fast jobb så är det ju inte som att jag är osäker på att komma att ha lön om 2 månader om inte jag själv skulle säga mig upp.
Ja, det är det där jag också på något sätt hela tiden har i bakhuvud från mina år som frilansare. Vissa månader fick man hur mycket som helst, men vissa månader fick man typ 50 euro. Att man kunde aldrig veta. Och jag tror jag har fortfarande det där, fast jag nu har fast inkomst och haft det några år, så har jag fortfarande kvar det där, tänk om jag blir arbetslös. Det finns på något sätt kvar i huvudet alltid, tänk om jag förlorar nu genast min inkomst.
Vidare så har jag också en annan kompis som säger så här.
Men jag har sparpengar på mitt brukskonto ifall någonting skulle hända. Jag hade cirka några månaders lön. Jag har aldrig behövt använda de här pengarna för att jag skulle ha haft ekonomiska problem eller varit utan jobb eller annat. Men jag har nog använt ibland de här pengarna om jag har haft något större att skaffa. Till exempel någon resa eller sen nyligen eller för en tid sedan när vi fick ett barn. Och det var mycket att skaffa inför barnet.
Det här var min kompis Annika. Det där är ungefär mitt mål, så där skulle jag vilja ha det också. Och också en liten sån här, det gav mig också lite ångest just som jag inte ens har tänkt på. Att jag har kanske inte tagit in de här faktorerna som jag inte nu vet om för framtiden. Till exempel om jag får ett barn. Eller andra grejer som kan komma som sån här mitt i allt. Behöver du lägga ut mycket pengar på någonting? Vet du... Vem vet, fertilitetsbehandlingar, sånt som inte just nu alls är aktuella i mitt liv, men kanske kommer att vara det. Frysa mina ägg. Kul liv som kvinna.
Ja, eller hur? Skitdyrt är det dessutom. Jag började tänka så just så att jag funderade att jag har nog aldrig använt min buffert. Men nu när hon sa barn så insåg jag att vi har ju visst gjort det. För att när jag var hemma med mitt barn, först får man liksom ganska mycket pengar, men sen blir det mindre och sen blir det mindre och mindre. Och så slut, om du är så här vårdledig får du bara 400 euro i månaden eller vad det nu är. Ja, det är ingenting. Men det är jättemånga kvinnor i Finland som lever med den här 400 euron i månaden. Men det är som sagt först efter att sen när föräldraledigheten är slut och så vidare. Men hur som helst så får du ju inte ändå lika mycket pengar som när du jobbar. Det är nog ganska mycket mindre. Så då använde jag faktiskt av min buffert i några månader. Och då var jag nog väldigt glad för att kunna ha den. Vi gjorde också då med min sambo som säger att vi liksom delar på ett helt annat sätt då eftersom jag hade mindre lön än han och så vidare. Men ändå behövdes nog de där extra pengarna för lite små grejer och så vidare.
Det är intressant när jag då har pratat med de här kompisarna att deras oväntade utgifter. Här är till exempel en som använder sin buffert till någonting ganska otippat. Och här kommer lite ljudeffekter också. Hon var ute på stan med sin nyfödda som kucklar lite där i bakgrunden. Men så här säger hon.
Jag har en buffert. Jag har alltid nog försökt ha en ekonomisk buffert i någon mån. Nu så skulle jag säga att jag har ungefär 1,5 månadslön. Målet har varit att ha ungefär 2 månadslöner på det där kontot. Men man behöver ju ta därifrån alltid nu och då. Jag har behövt använda pengarna till när min cykel blev stulen till exempel. Jag måste köpa en ny cykel. Sen har jag använt det till, tagit pengar därifrån till resor också. Och det är sånt som känns liksom helt okej att använda det till. Det har också varit lite som ett resekonto. Sen har vi ett familjesparkonto också, alltså med min partner. Och därifrån tar vi pengar om det kommer några oväntade räkningar. Säg, inte vet jag, en dörr går sönder eller hunden måste till veterinären. Sånt har vi använt pengar till.
en cykel som blir stulen. Liksom någonting så enkelt som jag inte heller tänkte på. Att ja, ja, men en sån där buffert skulle ju vara bra för en sån grej. Jag menar, min golvtvättare kunde jag tagit från bufferten istället för att ta det från liksom den här månadslönen. Det var ju istället för alla restaurangbesök som den månaden uteblev på grund av pandemin. Så ja, jag menar, just såna grejer. Och det där med resekonto skulle också vara nice, att det är inte så där att man behöver räkna ut att men då konsumerar jag lite mindre nästa månad eller så.
Det sa faktiskt också Gunilla. Att du kan ju ha två så här buffertar. En för liksom om någonting skiter sig och en för mer för skoj. Att just en som du, just om du planerar någon resa eller vet du vill köpa någonting, jag vet inte, jättedyra skor eller vad det nu kan vara. Att du kan ha det här liksom roligare sparkonto också. Du sparar för någonting som du verkligen vill ha.
Alltså jag undrar om man får, jag har aldrig frågat banken, men får man döpa de där kontorna? För det skulle underlätta lite i den här organiseringen.
Det tror jag nog man får göra.
Det skulle vara nice. För jag tänker just det här att om jag redan under månaden skulle, alltså under åren, sätta varje månad 10 euro in på ett resekonto. Hur mycket, alltså det är det här jag saknar, liksom den här kontrollen. Nu får det lite hur som helst och jag hänger ju med och det går bra, men att jag känner att jag lite går blind i min privatekonomi.
Kanske du borde göra sådär som man brukar säga att folk som ska till exempel sluta röka. Så brukar man säga så att lägg alla pengar du skulle lägga på cigaretter, så lägger du in på ett sparkonto varje månad och så gör du något kul för de pengarna i slutet av året. Du väljer bort någonting som du brukar göra. Jag vet inte, ta en mindre utelunch i veckan eller någonting och lägger in dem på ett konto. Och så får du se hur de växer.
Eller varje gång jag står och funderar, borde jag köpa det här, och sen kommer jag fram till att jag inte behöver det. Så istället för att då bara flytta den summan då till det där konto, varje gång jag väljer bort någonting. Bra tips.
Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt ska anamma.
Jag har en sista hälsning här, min kompis Isabella, som har faktiskt ett exempel på när den här bufferten var livsviktig och faktiskt rädda henne i en situation.
Jag har alltid varit jättesparsam och har haft en buffert av sparpengar i mitt brukskonto för en rainy day. Den här bufferten har kanske varit ungefär mellan 6 och 9 månaders lön, som jag inte kanske riktigt har rört så mycket. Jag hade egentligen planerat att använda en stor del av den summan för att planera ett bröllop, men på grund av pandemin så måste det ställas in. Men egentligen kom den där bufferten till god nytta eftersom jag förlorade jobbet på grund av pandemin också. Så det där, jag var jättetacksam att jag hade lite sparpengar.
Jag menar, tänka en sån här situation. Det är ju ingenting som någon kunde förutspå.
Nej.
Vi har ju bara varit lyckligt skattade med dig att vi har jobbat någonstans som inte har blivit drabbat av pandemin.
Verkligen. Jag har två vänner som jobbar inom, vad ska man säga, turismbranschen. Som ju har varit, alltså de har haft det riktigt, riktigt svårt under den här tiden. Jag känner mig verkligen tacksam och jag vet att det är liksom verkligen så här förunnat att få ha fått behålla sitt jobb. Och hur himla svårt det kan ha varit under den här tiden.
Och just det där att, okay, att de pengarna kanske hade varit öronmärkta för henne då till ett bröllop. Och istället så fick hon betala räkningar och hyra med de pengarna. Men att hon hade ju också en jättegenerös buffert. Det var ju den största bufferten av alla vi hörde här, inklusive du och jag. Så att tur för henne att hon var sparsam. Men det där är ju kanske just att igen ett tecken på att när... ja, jag vet inte. Alltså, nu skulle det säkert vara bra att ha.
Ja, säkert.
Oj, gud ändå. Ja, nej, men applåd till mina vänner som är så himla duktiga. Jag är också glad att vi gör den här podden nu. För det här, nu pratar jag mer öppet med mina vänner också. När jag kom in. Hade jag någon koll på att de hade så här mycket sparat någonstans. Och det gav ju mig en sån här ordentlig kick i röven. Att, men nu måste ju verkligen skärpa mig.
Nu när man har lyssnat på dina jättesmarta vänner.
Jag undrar också när jag har skickat ju den här frågan till en massa kompisar. Och sen är det vissa som har svarat. Jag undrar om det finns en sån här som man brukar prata i statistik. Att när man gör sådana här enkäter. Så det finns de som är mer benägna att svara. För att de kanske är nöjda med sina svar. Att jag vet inte om det var de... Nu vill jag inte peka ut någon, men de som inte hörde av sig var det för att de
ni
inte...
vet vem vi pratar om.
Kan vi sammanfatta, Anka, vad har vi lärt oss idag? Oj. När det kommer till startskott? Att vi är inte en jättelysande situation, du och jag. Vi har inte dåligt ställt, men vi kunde ha det bättre. Med ganska enkla justeringar. Med att på något sätt ta lite mera kontroll över situationen. lite skärpa sig, så tänker jag redan det här att en buffert, Gunilla sa att 500 euro räcker, men ett ambitiöst mål som bankerna tycker att vi skulle ha är då 2-3 månaders löner.
Mm, nettolöner alltså.
Det vill säga pengarna efter skatt.
Så det här, man kan väl ta ett medeltal där, ja, 2-3 nettomånadslöner.
Jag blev inspirerad av det här att välja bort saker. Varje gång jag inte köper någonting som jag överväger att köpa, så ska jag sätta in det på buffertkonto i realtid. Det kan hända att det här är ett överdrivet ambitiöst mål, för det krävs ju att man minns det här. Jag kan sätta det som någonting jag strävar efter.
Mm, det ska jag också.
Och från att döpa om mina konton. Att jag har mer organiserad nätbank, så jag ser att det här är min resebudget, eller liksom pengar jag har sparat för framtida resor, eller annat roligt. Det kan ju vara, jag menar, en resa till Lojo. Det är ungefär det som är mer realistiskt just nu.
Mm.
Jag undrar hur osensurerat man kan döpa de här namnena. Alltså, shit hits the fan-konto.
Säkert, för jag kollar just nu på min bank. Och jag börjar fundera att jag tror nog att mitt sparkonto heter någonting. Och det heter faktiskt Pupulav.
Va?
Kaninkärlek. Pupu.
Är det, sparar du till en kanin?
Nej, inte vet jag. Jag tyckte bara att kaniner är bra. Och så döpte jag det till det.
En disclaimer bara här, alltså du som lyssnar. Anka är besatt av kaniner. Det är ingen underdrift. Nej. Alltså allt har med kaniner att göra. Hennes mobilskal har kaniner på sig.
Mm.
Hennes liksom skärmsläckare är kanin.
Det är det bästa som finns.
Jag menar, hon älskar kaniner mer än sitt barn.
Nej, men han har mössor med kaninöron på, så jag försöker som gör honom till en kanin. Men jag tänkte sådär, att om konto heter något trevligt, som typ Pupulav, då är det som större chans att jag lägger in pengar dit.
Det där är faktiskt en helt bra idé nog, att ju roligare namn, så desto mer vill man gå dit och titta, och desto större orsak finns det att sätta pengar dit.
Mm.
Jag undrar ju lite nog, när man någon tid försökte vara jätterolig när jag mobilepayade till mina kompisar, liksom swisha pengar. Och sen läste jag någonstans att bankerna alltså trackar ju nog de här meddelanden, så man kan ju inte sätta vad som helst dit. Det pratar jag om att, vet du, olagligt.
Ja, det brukar jag också göra. Typ så här för sexuella tjänster och sådär.
Ja.
Hoops.
Jag har alltid tänkt att kul för den där stackars typen som hade som jobb att gå igenom det.
Mm.
Nu blir det lite roligare än att läsa att bananer. Det kanske också har en sexuell underton. Oj, oj, oj. Jag har varit singel för länge.
Ja.